Då vill jag önska alla varmt välkomna hit ikväll och också du som på något sätt sitter och tittar på de här mötena som vi har. Ikväll så fortsätter vi där vi slutade igår med Dr. Hans Löfgren som pratade om hälsa och hur man kan leva längre lyckligare. Och han fortsätter idag under temat konsten att tycka bättre om sig själv och alla andra. Jag hoppas att det ska bli en trevlig kväll för dig. Och jag ser fram emot att lyssna till vad Hans vill dela med sig av. Varsågod Hans.
Tack för det. Tack för förtroendet att få vara med på sån här hälsoexpo. Jag tycker det är väldigt roligt. Konsten att tycka bättre om sig själv. Ska man det? Att man ska tycka bättre om alla andra, det vet vi. Det har vi hört så många gånger. Men tycka bättre om sig själv. Låter inte det lite egoistiskt och lite sådär som egen kärlek kallas det? Vad säger ni? Ska man det? Man brukar säga ibland att Guds 10 bud kan sammanfattas i 2, säger man. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och din nästa som dig själv. 2 bud, säger man. Men är det 2? Har man räknat rätt? Du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta och din nästa som dig själv. Det blir 3 bud. Gud vill alltså att vi ska älska oss själva. Och det finns anledning till det. Han har skapat oss. Varför ska vi gå och se ner på någonting som han har gjort? Jag tror att det är svårt att älska andra om man inte älskar sig själv. Men man kan behöva hjälp för det faktiskt. Vi kan hjälpa varann. Och att älska sig själv, det är viktigt. Jantelagen har ställt till mycket elände. Är det någon som vet vem som hittar på det här med jantelagen? Man skulle tro att jante låg i Sverige, men det gör det faktiskt inte. Är det någon som vet? Det ligger i Danmark. Det är en liten ort. Ja, egentligen heter det Nyköping Mors. Men den fick namnet Jante av Axel Sandemose. Hans pappa var dansk och hans mamma var norsk. Så det är skandinaviskt det där, det är inte bara Sverige. Och han skrev i en bok som har blivit mycket känd, En flykting kryssar sitt spår heter den. Och där har han då skrivit om 10 buden i Jante, Nyköping Mors. 1. Du ska inte tro att du är något, nu känner ni igen den. 2. Du ska inte tro att du är lika god som vi. 3. Du ska inte tro att du är klokare än vi. 4. Du ska inte inbilla dig att du är bättre än vi. 5. Du ska inte tro att du vet mera än vi. 6. Du ska inte tro att du är för mer än vi. 7. Du ska inte tro att du duger till något. 8. Du ska inte skratta åt oss. 9. Du ska inte tro att någon bryr sig om dig. 10. Du ska inte tro att du har något att lära av oss eller lära oss någonting. Jag vet inte säkert hur det ska vara. Det smakar riktigt illa i munnen när man läser upp alla de här. Det har kommit anti-jantelagen. Eller jantelagen tvärtom. Skriven av Gudrun Hjälte. Hon kallar den själv för hjältelagen. Den är alltså tvärtom och den är mycket bättre. Du ska tro att du är något. Det är nyttigt för oss. Du ska tro att du är lika god som alla andra. Och att alla andra är lika goda som du. Du ska tro att du är lika klok som andra. Ibland lite klokare. Du ska veta att du är lika bra som andra. Om du vet att du gör ditt bästa kan du uppskatta dem som är bättre. Ibland vet du mer än andra. Du är inte för mer än andra, men du är enastående som alla andra. Du duger till mycket. Skratta åt dig själv och din värld, det gör dig fri. Du ska tro att många bryr sig om dig. Du ska tro att du kan lära andra en hel del och lära av dem. Varför? För att du är någon, en som behövs. Kommer tillbaka till det om en liten stund igen, om vi verkligen behövs. När jag läste psykologi några år i Lunds universitet så fick jag bland annat lära mig att någonting som är oerhört viktigt för varje människa är att ha en bra självbild, en positiv självbild. Det spelar oerhört stor roll. Man kallar det också ibland för grundtrygghet. Till exempel om ett äktenskap knakar i fogarna så beror det ofta på att den ena eller den andra har för dålig självbild. Eller kanske båda. Hur får man då sin självbild? Jo, säger psykologerna, det börjar redan när man ligger i vaggan. Och man får sin självbild av andra människor. För ni vet, ett litet barn har ingen aning om vem den är själv. Utan den tittar på vuxna människor som kommer där. Ja, alla är ju vuxna i förhållande till barnet, de är i alla fall äldre. Och så kommer de och så böjer de sig över. Ni vet hur det är när man ser en liten baby. Man kan ju inte låta bli, och ni vet hur man jollrar och bär sig åt och man skrattar och man ser glad. Det finns ju ingen människa som säger, ligger du där lilla snorunge? Det är otänkbart. Nej, man blir glad. Och det är vår Herres mening. Därför att då suger barnet åt sig. Jaha, jag är någonting som är till glädje. Det är något man blir glad över. Omedvetet så förstår barnet det. Rent underbart, och det är meningen. Och här kan vi ta symboliskt, så visar vi, ni ser det här i ett stort vitt ark. Det är en bra självbild, säger vi. Men sen växer man upp lite grann. Och så kommer man springande. Man har lärt sig springa. Och pappa håller på och läser något viktigt papper. Man slänger sig i famnen på pappa. Och pappret, det blir skrynkligt och det faller. Och pappa blir arg och irriterad och säger någonting ovänligt till det lilla barnet. Som då drar slutsatsen att jaså, det där pappret är viktigare för pappa än vad jag är. Nu överdriver jag lite grann här bara för att ni ska förstå vad jag menar. Då krymper självbilden så här. I alla fall om det händer ofta. Sen har vi, ja, vi har ett annat tillfälle. Nu har barnet blivit så stort att det kan lära sig, det kan måla med kritor. Och så kommer någon äldre person då och tittar och säger, vad är det du målar, lilla vän? En blomma, säger man stolt. Jaha, säger då, förstår sig på det. Men du förstår att en blomma har inte så där små blad, och så är bladen inte blåa utan de är gröna. Vederbörande har inte sett Van Goghs målningar. Och de är värda miljoner. Risken är alltså att blomman skulle vissna på pappret, men det är inte så lätt. Men någonting här inne kanske vissnar hos barnet. Självbilden kanske, om sånt här händer ofta, så krymper självbilden igen så här. Och sen har vi skolan. Ni vet, fröken, fröken, jag kan. Och så får man frågan och så svarar man helt bort i tok. Och alla skrattar åt den, kanske fröken också. Och då så bestämmer man sig för att jag ska aldrig vifta mer och jag ska inte våga mig på att svara innan jag vet säkert att jag kan svara. Vilket ämne är viktigast i skolschemat? Jag vet inte hur det var för er flickor när ni gick i skolan. Men för oss pojkar var det definitivt gymnastiken. Varför var det viktigast? Jo, för där fick man sin status gentemot de andra grabbarna. Och man var duktig i idrott och kunde hoppa över höga plintar och bockar och spela handboll och fotboll och annat. Ja, då fick man hög status. Gymnastiklärarna var gärna officerare eller underofficerare i reserven. Jag gick här på latinskolan. Och där hade vi en, han var ryttmästare om jag inte minns fel. Han heter Ask, fast vi kallade honom för Låda. Fast inte när han hörde, man hade respekt för sina lärare på den tiden. Och vi hade en så stor gymnastiksal så vi var två klasser, bara grabbar. Det var väl 30 i varje klass, 60 grabbar. Så det var kanske bra att han var ryttmästare och han höll ordning på oss. Det var armbågsluckad rättning höger och han delade in oss i troppar. Och de som kunde hoppa över höga bockar och plintar, de stod där och hoppade över sina höga bockar och plintar. Sen blev bockar och plintar mindre och mindre åt det här hållet. Och det var så som om grabbarna också blev mindre och mindre åt det hållet på något sätt, psykologiskt kanske. Jag ska inte berätta vilken jag stod i. En gång så kallade Låda fram mig inför alla de andra 59 grabbarna. Och så sa han, Lövgren, sa han. Varför håller du på och hoppar över de här små bockarna när du kan hoppa över de största? Och jag blev så arg och ledsen och upprörd att han skikanerade mig. Men kommer ni ihåg jag sa igår att när två människor har kontakt så är det som de speglar varann. Ögonen är själens spegel, står det i Bibeln. Och vad är det man ser? Jo, man tittar, vad tycker du om mig? Och när jag tittade i hans ögon så såg jag att han var inte alls ute efter att genera eller mobba mig. Tvärtom. Han sa, jag vet det, sa han. Visa dem. Du kan. Och jag kände att jag växte, jag började veckla ut mig så här. Så jag tänkte, ja, för din skull ska jag hoppa över vad som helst. Och jag tog sats och jag struntade om jag skulle bryta benen. Det fanns som väl var så fanns en sån där sviktbreda också. Så jag sviktade där och jag tror inte ens han, vad heter han, Patrik Sjöberg. Vem är det mer som hoppar väldigt högt? Ja, ni vet. Jag tror inte ens de brukar ha så mycket luft emellan som när jag flög över den där plinten. Och alla 59 grabbarna och låda applåderade åt mig. Jag berättade det här en gång på Hultafors hälsocenter när jag var där som överläkare. Och när jag hade berättat färdigt så reser sig en gammal dam och kommer fram till mig och säger: jag känner Lådason, vi bor grannar i Lund. Fast han stod inte som ryttmästare utan gymnastikdirektör i telefonkatalogen. Så jag sa: hälsa honom från mig. Krama om honom och säg att det han gjorde för den lilla grabben då, det var fint gjort. Och jag tror han har gjort samma sak för många andra grabbar genom åren om jag känner honom rätt. Lärare kan göra väldigt mycket för att hjälpa barn att få en bättre självkänsla. Det spelar så stor roll. Det där att hoppa över bockar och plintar är väl kanske inte det viktigaste. Men vi talade igår om kärlek. Och så sa vi att kärleken kan ta sig uttryck på många olika sätt. Kärlekens växelmynt, vad var det? Eller vänlighet, kommer ni ihåg? Vänlighet är kärlek i arbetskläder, sa jag också. Vänlighet och respekt och intresse, sa jag. Nu ska jag gå runt och visa en bild här. Vad tyckte ni det såg ut som? Vad brukar man kalla såna här som har såna här frisyr? Punkare. Och de ser inte riktigt svenska ut. Varifrån tror ni de kommer? Ja, jag tycker de ser ut som om de är från Japan eller någonting sånt. Men det spelar ingen roll. Tendensen är tydlig. Och här står några ord som är bevingade ord. Jag tror de flesta av er har hört dem förut. De är hämtade från Hjalmar Söderbergs bok Dr. Glas, skrivet redan 1905. Man vill bli älskad. I brist är på beundrad. I brist är på fruktad. I brist är på avskydd och föraktad. Man vill inge människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomhet, tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst. Tror ni att det kan vara så att såna här grabbar egentligen längtar dem efter kärlek och så får de inte all den kärlek de skulle vilja ha? Och då så försöker man med något annat. Man försöker bli beundrad, vara duktig, duktig i skolan och så lyckas inte det så bra. Och vad gör man då? Ja, då försöker man sätta sig i respekt. Bli fruktad. Om inte det lyckas heller för man är inte så stark, då så försöker man bli avskydd och föraktad och klär sig i konstiga kläder och sätter säkerhetsnålar genom öronen och vad vet jag. Man vill inge människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt i vad pris som helst. Tror ni det stämmer? Och det tycker jag gör det lite lättare att förstå människor som ser konstiga ut och bär sig konstigt åt. Det är nog innerst inne ofta ett rop på kärlek. Till och med värstingarna tror jag kan vara sådana. När man nu vet det, vårt stora behov av kärlek, det är lika stort som behovet av mat och dryck och sömn. Och man får sin självbild av andra människor. Då får man ju lust att skaka sina medmänniskor igen. Ni kommer ihåg igår. Hörru, du ska vara kärleksfull och vänlig mot mig. För annars får jag en förkrympt självbild. Tror ni det är en bra metod? Kommer ni ihåg varför jag skakade igen igår? Då gällde det faktiskt inte självbild. Vad gällde det då? Alltså kärlek minskar risken att få hjärtinfarkt, hjärnblödning, högt blodtryck och blodpropp. Dessutom så är kärlek nödvändig för att få en bra självbild. Ni ser sammanhanget. Inte undra på att Bibeln talar om hur viktigt det är att älska. Man ska älska Herren din Gud och din nästa som dig själv. Det är superviktigt. Kärlek måste vi ha om en aldrig så lite. Och vad sjöng Beatles? Love is all you need. All you need is love. Det är sant. Det är det sannaste de har sagt. Nu ska jag berätta något som inte är sant. Det är rena lögnen, men det är bra ändå. En liten flicka som plockade blommor. Och så såg hon en fjäril som hade fastnat i någon snärjig växt. Och då så hjälpte hon den loss med varsamma händer. Och då förvandlades fjärilen till en fe. Och så sa fen, eftersom du var så snäll ska du få önska vad du vill. Och den lilla flickan tänkte efter ett ögonblick. Och så sa hon, jag vill bli lycklig, sa hon. Då sa fen, det ska du bli. Du ska bli lycklig hela ditt liv om du kan följa det råd som jag nu ska viska i ditt öra. Är du beredd? Ja, sa flickan. Och fen böjde sig ner och viskade i hennes öra. Och sa hon, har du förstått? Ja, sa flickan. Jag ska försöka. Lycka till, sa fen. Och så försvann hon och syntes aldrig mer. Och flickan växte upp och följde rådet hon hade fått. Och hon blev så lycklig så folk frågade henne ibland, hur kan det komma sig att du alltid verkar så lycklig? Jo, säger hon då, jag har lytt ett råd som jag fick av en fe en gång som viskade i mitt öra. Och det lät ju så djurbota korkat så alla skrattade åt henne. Men sen efter ett långt och mycket lyckligt liv så låg hon till sist på sitt yttersta. Och då samlades hennes vänner, hon hade så många vänner så hon fick knappt plats själv i sjuksalen. Och så var det en av dem som tänkte, tänk om hon har någon hemlighet om hur man blir lycklig hela livet. Och det vore ju hemskt om hon dör nu utan att ha berättat det. Och frågade henne, det där du sa om att du är så lycklig, har varit lycklig hela livet för att du lydde ett råd du fick av en fe. Vad var det för råd? Ja, sa hon. Vill ni höra det? Ja, visst. Ja, ni skattade ju bara åt mig förut, sa hon. Ja, okej, jag ska säga det, sa hon. Och så berättade hon vad fen hade viskat. Hör alla bra nu, ni som sitter längst bort. För nu kommer alltså konsten att bli lycklig hela sitt liv. Är ni beredda? Ja, sa hon. Fen viskade så här. Kom ihåg att varenda människa du möter i hela ditt liv behöver dig. Det var det hela. Kom ihåg att varenda människa du möter i hela ditt liv behöver dig. Men nu kanske sitter någon här och tänker, nej, det stämmer inte. Det är ingen som behöver mig. Jag är alldeles för överviktig. Jag är ful och jag är dum. Men glöm då inte det vi sa alldeles nyss. Att när två människor träffar varann så speglar de varann. Det kvittar om man är överviktig eller ful eller dum. Man speglar varann. Vad är det man vill se? Vad tycker du om mig? Och känner man då att den andra tycker om en, vänlighet, kärlek, respekt, då växer man. Varenda människa behöver se din vänlighet, din kärlek, din respekt, ditt intresse. Då växer de. Men kanske någon säger då, nej, jag är så gammal och sjuk och jag kan inte gå någonstans. Ja, men då kanske hemtjänsten kommer hem till dig. Är det någon som behöver backas upp så är det hemtjänsten, för de har så jobbigt och slitsamt. Och särskilt då om de möter någon som är gammal och sjuk och inte ens orkar ut, som ändå kan visa vänlighet och intresse. Det väger ju ännu tyngre. Så det håller. Det håller. En av orsakerna till att människor har lite svårt med det här, det är att man jämför sig med andra människor. Och jämför man sig med dem som är vackrare eller mer, kan vara intelligenta eller trevliga eller vad det nu är, då får de mindre värdeskomplex. Och jämför de sig med någon som är mindre intelligent eller vacker eller vad det nu är, då så får de högfärdskänslor. Men det är egentligen symptom på samma sjuka, nämligen jämförelsesjukan. Den är farlig. Jag såg, det var Dag Hammarskjöld, han har skrivit en väldigt trevlig bok som heter Vägmärken. Han var varmt kristen. Och han har många aforismer, sådana här korta men väldigt tänkvärda sentenser. Och en är så här, den var så kort så först begrep jag inte. Det stod ödmjukhet, så var det likhetstecken. Alltså ödmjukhet är lika med att inte jämföra sig, stod det. Men när jag tänkte efter så förstår jag att en ödmjuk människa håller inte på att jämföra sig med andra. Hon är tacksam för att hon är den hon är och är nöjd med det. Tacka för att Gud har skapat dig så fin som du är. Tänk om alla var lika, det vore ju inget bra. Om alla fåglar sjöng lika, om alla var näktergalar, det skulle vara förfärligt galande om nätterna. Nej, det är meningen. Det är vår Herres avsikt. Det ska vara olika fåglar och olika djur och ni vet allt som finns. Det är en fantastisk underbar omväxling. Och så är det också med oss människor och vår olikhet. Det finns ju inte två som är lika, inte ens Ettäggstvillingar är ju 100% lika. Låt oss sätta på Stålmannens röntgenblick och titta när du ser en människa som kanske är jobbig på ett eller annat sätt. Så titta rätt igenom. Och vad ser du då där inne, innerst inne? Där ser du det lilla barn som vederbörande var en gång. Och ett litet barn kan man alltid känna varma känslor för. Det kan man förlåta, det kan man förstå, det kan man ha tålamod med. Nu ska jag läsa något som har varit uppsatt på alla de såna här, vad kallas det när man går mödra- och barnavårdscentral, någonting sån här. Där brukar det här vara på väggen. Jag vet inte om det är så fortfarande, men när jag tjänstgjorde på barnavårdscentraler så stod det sån här lite varstans. Ni har säkert hört det förut. Ett barn som kritiseras lär sig att fördöma. Och när jag nu läser vidare, ett barn, ett barn, ett barn, så tänk inte bara på de här barnen, utan tänk också på de här. Alltså för allihop så har vi detsamma. Det gäller alla. Jag kan säga en människa istället, det tar vi nu. En människa som kritiseras lär sig att fördöma. En människa som får stryk lär sig att slåss. En människa som hånas lär sig blyghet. En människa som utsätts för ironi får dåligt samvete. Men en människa som får uppmuntran lär sig förtroende. Nu fortsätter jag med barn igen eftersom det står här, det är lättare att komma ihåg. Ett barn som möts med tolerans lär sig tålamod. Ett barn som får beröm lär sig att uppskatta. Ett barn som får uppleva rent spel lär sig rättvisa. Ett barn som får känna vänskap lär sig vänlighet. Ett barn som får uppleva trygghet lär sig tilltro. Ett barn som blir omtyckt och kramat lär sig att känna kärlek i världen. Alltså istället för att skaka sina medmänniskor och kräva liksom. Kom ihåg det där, varje gång du står tillsammans med en annan människa så speglar ni varann. Och då är det ju inte någon idé att stå där och jag ska visa mig lite kärlek och vänlighet och intresse snart, nedrans idiot. Utan man börjar själv, så ökar naturligtvis chansen att man får tillbaks av samma sort. Och man blir glad. Och det blir en vana och det växer. Och jag måste säga, vi svenskar är lite dåliga på det. Och jag tror inte det beror på någon annan brist än på frimodighet. Vi är lite blyga. Vi behöver inte fara längre än till USA. Ja, det är en bra bit kanske. Men så är folk lite mer öppna sådär. Ni vet, de säger, hello, how are you today? Och så säger vi, det är ytligt, säger vi. Ja, vadå? Det är härligt. Det lyfter. Det känns gott. Och det påverkar folk. Det påverkar den som säger det och det påverkar den som hör det. Och sen något annat amerikaner är duktiga på det. Jag försöker komma ihåg vad folk heter. Och så säger de det. Det glömmer vi. Jag är så upptagen själv av vad jag själv heter. Så jag glömmer att lyssna på vad andra säger när man presenterar sig för varandra. Det fanns en forskningsgrupp som höll på många år. Och de kallar sig för forskningsgruppen Barn och miljö. Och de ställde samma frågor till barn i många olika länder och sen jämförde dem för att se hur det var och var barn i till exempel Spanien, Algeriet och så vidare. Och en fråga de ställde som var särskilt intressant, det var om man kände sig ofta älskad. Jo, det var 80% av de spanska barnen som sa det. De kände sig ofta älskade. Lika många i Algeriet. I Etiopien var det 70% av barnen. I Israel var det 65, någon som kan gissa hur stor procent av svenska barn som ofta kände sig älskade. 22%. Vad är det? Kanske vi lär våra barn att vara kritiska, svara inte som man förväntas. Jag vet inte, men det är något konstigt. Sen så frågade man alla de här barnen också om det var någon som aldrig kände sig älskad. Nej, det fanns inga sådana i Spanien, inte i Algeriet, inte i Etiopien, inte i Israel. Det är de här jag har valt ut av många fler. I Sverige var det 9% av barnen som sa att de aldrig kände sig älskade. Vad i all världen är detta? Någon har sagt att det är för kallt här uppe i Norden. Till exempel när ende sonen ska fara till Amerika så står han med en resväska i var hand i hallen och säger han, ja, hej då! Nej, säger invandrare. De säger, ni svenskar är inte så kalla som ni själva tror, men ni är som en flaska ketchup. I att man skakar och skakar och ingenting kommer. Men till sist så kommer allt på en gång. Alltså att vi håller igen. Vi vågar inte bjuda på oss och visa hur vi har det. Och en av orsakerna att vi är så tillknäppta och har det lite jobbigt och barn inte mår bra. Det kan vara att vi leder skilsmässostatistiken. 20 000 skilsmässor per år genomsnittligt. Och då ska jag komma ihåg att för varje skilsmässa så är det ju inte en som lider. Dels är det de två som skiljs. Och sen är det barnen, föräldrarna, syskon, anhöriga. Så jag skulle nog vilja säga att det är 10 gånger fler än antal skilsmässor. Det blir 200 000. Och så går det ju inte över på ett år. Utan det fortsätter ju nästa år och då kommer 200 000 nya till. Så jag skulle nog vilja säga att ska man veta hur många människor som i ett visst ögonblick lider på grund av egen eller närstående skilsmässa i år eller fjol eller vad det nu är, så får vi multiplicera med 10 en gång till. Då blir det 2 miljoner svenskar som mår mer eller mindre dåligt på grund av det. Jag tror det stämmer. Jag är själv skilsmässobarn och det sitter nog en tagg kvar igen skulle jag tro, trots att jag då bara var 10 år gammal. Jag tror att kärlek ska inte bara bygga på känslor utan mera på princip. Har jag lovat inför Gud och människor att jag ska älska dig så länge vi båda lever, då ska jag inte ens fråga om jag älskar dig längre. Utan tvärtom så ska jag fråga, hur kan jag visa min kärlek till dig? Det var en kvinna som gick till skilsmässoadvokat och sa, jag vill skiljas, sa hon. Han tog fram papper, det var ju det vanligaste hon hörde på dagarna. Han tog fram rätt sorts papper och så sa hon, men inte nu, sa hon. Va, sa han. Vad menar du med inte nu? Nej, sa hon, för jag är rädd. Kommer jag hem med det här pappret och ber honom fylla i så kommer han inte ens att titta upp från tidningen. Utan han kommer bara, jaha, var ska jag fylla i? Och så fyller han i. Och sen fortsätter han och läser. Han ser mig inte, jag betyder ingenting för honom, sa hon. Han är gift med sitt arbete. Och han är bortrest nästan jämt, han är på affärsresor och så. Och vi lever fullständigt parallella liv för att inte säga att de divergerar så här. Nej, jag vill att han ska lida, sa hon. Och advokaten kliade sig i huvudet, men så fick han en snilleblick så han sa. Men gör då så här, sa han. Gå hem och hitta på överraskningar och kon. Klä upp dig, klä ut dig. Hitta på god mat, underlig mat, vad som helst. Gör allt du kan för att öppna ögonen på karln så han verkligen får syn på dig. Och sen så kommer du hit så ska jag nog ordna att han får lida. Hon tyckte det var ett jättebra förslag. Och hon åkte hem. Nu hade hon ett handlingsprogram. Ni vet, det är bra om man ska ha ett handlingsprogram. Inte gå och deppa och så. Utan någonting kan man alltid göra. Så hon gick hem och satte igång. Och tiden gick och den gick och den gick. Och till sist ringde advokaten och sa, är det inte klart snart, han? Vad då, sa hon, gör det här med skilsmässan. Nej, sa hon. Du förstår, det har skett ett underverk. Karln har förändrats, förvandlats. Nu är det han som hittar på alla möjliga underligheter och överraskar mig med. Och han tar mig med till och med på affärsresor. Och vi har hur kul som helst. Stackars skilsmässoadvokat, han måste nog byta yrke om han fortsätter med det rådet till alla människor. Egentligen skulle han ha avledning av staten för att han hjälpte människor att slippa skiljas i onödan. För det är för många skilsmässor. Det är det. Visst, det kan vara nödvändigt. Kan vara nödvändigt för barnas skull att skiljas. Men mycket, mycket ska göras innan dess. Man ska till exempel aldrig hota varandra. Inte hota med skilsmässa. Inte ställa saker på sin spets. Ta det lugnt. Avvakta. Låt tiden gå. Överraska varandra. Visa. Man kan visa på många olika sätt kärlek i handling. Och fråga inte så mycket efter känslorna. Känslorna är som en hund, vet ni. Om husse följer efter hunden, ja, det bär iväg från lyktstolpe till lyktstolpe och man kommer aldrig hem. Nej, ni som har hund, ni vet. Om husse, det vill säga förståndet och tron på Gud och allt vad ni vill, det som verkligen håller. Om det bestämmer sig för att nu ska jag gå den här vägen, ja då kommer hunden efter förr eller senare. Vi ska inte styras av känslor, vi ska styras av övertygelse och göra det vi vet är rätt och gott. Men det är inte så lätt att förstå kvinnor. Jag hörde, ja ni hör, jag har varit gift länge. Jag har 4 barn också. Jo. Det var en man, det var riddarna kring runda bordet. Merlin var den visaste man som fanns på den tiden. Och han hette väl Richard Lejonhjärta, tror jag. Han, kungen, han hade problem med sin hustru. Jag tror till och med hon hette Guinevere eller något sånt där. Och så gick han till Merlin och sa, du är den visaste människan i världen. Du måste väl kunna hjälpa mig och tala om hur ska man kunna förstå sig på kvinnor. Nej, sa Merlin, det är omöjligt. Just love them. Jag hörde skådespel på engelska så jag minns det så väl. Det går inte. En kan inte förstå kvinnor. Just love them. Bara älska dem. Och jag tror detsamma gäller för oss män. Om ni kvinnor inte förstår er på oss, det spelar ingen roll. Bara ni älskar oss så är vi helt nöjda. Nu ska jag läsa en dikt jag har skrivit själv. Ni vet att första tecknet på att man håller på att bli tokig är att man skriver dikt. Och den här är skriven vid 4-tiden på natten, eller 5 eller 6, jag minns inte nu. Och det är ingen märklig dikt, det är ingen rim, men det är skrivet med mitt hjärteblod. Det var när jag och min hustru hade det jobbigt. Det tror jag de flesta äktenskap har sådana perioder. Och jag kallar den för jag, nej, du, käraste. Jag känner mig sjuk av trötthet men är samtidigt klarvaken av ångest. Om bara ett par timmar måste jag till jobbet. Och det är det jag som förväntas lösa andras problem. Men vad ska jag göra med mina egna? Vad är det som har gått snett mellan dig och mig? Du ligger helt nära mig men vänd ifrån mig. När jag ville lägga armen om dig nyss visade du bort mig. Gud, vad kan jag göra för att göra det bra igen? Hjälp mig att komma på det. Inte är det väl så enkelt att jag bör byta pronomen? Byta jag och mig till du och dig. Men du är ju också ett ensamt barn som gråter i natten. Din gråt hörs inte. Men när jag tänker på det så känner jag din sorg i min själ. Nu torkar jag dina tårar ur mina ögon. I natt känner du det inte, men snart, ja redan idag, ska du få känna den tröst som jag vill ha. Du ska få de kramar som jag vill ha. Men om jag blir avvisad, då ska jag försöka igen och igen och igen. Det kan inte gå fel. Det måste lyckas till slut. Tack gode Gud för tanken du gav mig. Nu känner jag att jag kan somna snart. Efter detta allvarliga tror jag nästan jag ska stoppa in en rolig historia. Om det här med att förstå kvinnor. Det var en man som var ute och gick på stranden och så råkade han sparka till en flaska så hårt så den gick sönder. Och då kom det ut en ande ur flaskan. Och så sa anden, eftersom du har släppt ut mig ska du få en önskan, vad som helst. Och då sa mannen, han sa så här, du förstår att jag har alltid önskat mig komma till Hawaii. Men jag är flygrädd och jag är sjösjuk. Så jag kan inte varken flyga eller åka båt dit. Kan du bygga en bro åt mig till Hawaii? Så sa anden, det var det dummaste jag någonsin har hört. Vet du hur mycket betong som går åt? Men eftersom det var så korkat förslag så ska du få en önskan till. Ja, sa man. Jag har alltid önskat att jag kunde förstå min fru bättre. Sa anden. Den där bron, vill du ha den med 2 eller 3 filar? Jag hade inte tänkt berätta den för den var lite för rolig. Men det kan behövas det också. Just love them. Jo, min fru, ja. Hon är bättre än jag på att skriva alla möjliga kort och trevliga små saker. Här är en till exempel med nallar på och hjärtan. Hon kallar mig för sin nalle. Och hon skriver så här. Till min skling, det är förkortning för älskling. Min kärlek till dig är enkel, rak och sann. Det är bara jag själv som krånglar ibland. Din liten, jag brukar kalla henne för liten. Och den här har ni hört förut men den är så bra så det måste ni höra också. Älska mig mest när jag förtjänar det minst. För då behöver jag det bäst. Eh, När man nu är i en konflikt så är det ganska vanligt att bägge två går och väntar. Ska han inte komma snart? Ska hon inte komma snart och be om förlåtelse eller lägga sina arm om mig? Ni vet, man kan ju inte be om förlåtelse, för det är ju aldrig man själv som har fel. Liksom. Men man, jag kommer på, jag kan säga så här, förlåt, förlåt att jag blir så arg, kan jag säga. Det går ju bra. Och jag kan säga förlåt mina hårda ord. Visserligen var dina ord ännu hårdare och det var du som började, men det behöver jag inte säga. Vem är starkast, den som tar första eller andra steget? Den som tar första steget förstås. Och vi män vill ju vara starka. Så låt oss ta första steget. Det är bara ett förslag. Jag brukar säga att om man har ett jobbigt äktenskap så är det inte bara negativt. Det kan ha en del goda sidor med sig. Ni vet, en diamant är inte klar förrän den är slipad. Innan så ser den ut som vilken kvartsten som helst som man kan köpa för 2,50 tonnet. Men när den blir slipad, då ser man den återkastar ljus bättre än något annat. Det blixtrar, det är fantastiskt. Och ett jobbigt äktenskap, det är som ett diamantsliperi. Jag vet inte hur det känns för diamanter, men för oss människor så gör det ont. Men gläd dig då över att diamantsliperiet fungerar. Man slipar varann. Och det kan vara nyttigt och det kan vara bra. Och man förstår andra människor som har det svårt. Det var en man som hette Roger McIntyre. Han har skrivit en självbiografi, så därför vet vi lite grann om det här. Det har med kärlek att göra. Han växte upp på ett barnhem, ett hem för barn med stora psykiska svårigheter. Han hade inga föräldrar som han visste om. Och han led, han slog de andra barnen, han slog sönder saker, han slog sig själv. Det hände till och med att han slog huvudet i väggen tills han svimmade. Vid ett tillfälle så skrev han, det här var i Toronto i Kanada, och han skrev med en sån här tuschpenna tvärs över fönstret, så skrev han, I want to die, jag vill dö. Och det var ändå ett rop på hjälp, och det lästes av en direktör för det stora oljebolag som låg mitt emot tvärs över gatan. Och den här direktören, han tittade ofta, för han hade själv en gång i sin barndom varit på ett sånt här hem för barn med stora psykiska problem. Så han tittade ofta, och nu när han såg det gick ju inte att läsa, ni vet det var ju skrivet, men han ansträngde sig och lyckades då läsa, jag vill dö. Och när det blev lunchdags så kunde han inte förmå sig att gå till stora fina lunchmatsalen i det här stora oljebolagskomplexet, utan istället så gick han över, presenterade sig för föreståndarinnan och sa att jag ser att det är ett av era barn som har skrivit, jag vill dö. Och jag känner för er, eftersom jag själv har varit på ett sånt här barnhem, och särskilt för det här barnet som har skrivit det här. Kan jag få träffa honom? Eller henne, han visste ju inte vilket. Ja, sa hon då, men jag måste gå och fråga först. Och så gick hon och frågade oss, kom hon tillbaka och sa hon, ja, sa hon, det är Roger. Och han vill träffa dig. Så hon tog honom till Roger och där satt han på sitt sängkant. Och så frågade när direktören då försynt, får jag lov att sätta mig här bredvid dig? Jo, det fick han. Och han satte sig där och så sa han, ser du fönstret där, sa han, mitt emot där med pelargonen eller vad det nu var. Där sitter jag och arbetar på dagarna. Jag har mitt kontor och arbete där. Men jag tittar ofta över till er och jag tänker på er, för jag har själv varit på ett sånt här barnhem en gång och jag vet hur det är. Förstår dig? Och så pratade de med varann och sen så sa han, får jag komma hit imorgon igen vid samma tid? Det är vår lunchtid, så han, får jag ta med mig ett par mackor? Ja, sa Roger. Får jag ta med mig några mackor och sitta här och äta? Ja, sa Roger. Och nu ska jag göra en lång historia kort. Han var där varenda dag i 9 månader. Och de blev så goda vänner. Och sen så adopterade han Roger som sin son. Och sen dess heter han Roger McIntyre efter sin adoptivpappa. Så småningom så dog adoptivpappan och Roger ärvde hela oljebolaget, alltihop med helikopter och allt. Och helikoptern använde han för att varje semester åka till ett läger i Klippiga bergen för barn med stora psykiska problem som då firade sommarsemester där. och gjorde vad han kunde för dem. Vad är lösningen på problemet? Vad är det genomgripande ordet? Kärlek. Och det liknar Guds kärlek, alltså kärlek utan att man förtjänar det. Vad hade Roger gjort för att få denna kärlek? Inget annat än möjligen då ropat på hjälp. Och tagit emot det. Viktigt. Viktigt att vi tar emot det. Något annat som spelar väldigt stor roll i vår relation till varann. Och det här med kärlek och allt sånt. Det är att kunna förlåta. Förlåta sig själv. Förlåta varann. Be Gud om förlåtelse. Ta emot förlåtelse. Det är jätteviktigt. Jag hörde om en man som gjorde någonting förskräckligt. Han hade ett litet företag och det hotades av konkurs. Likvida medel måste friställas omedelbart. Banken ville inte låna honom något. Då sålde han sommarstugan. Det värsta var att det var hans frus sommarstuga. Hon hade ärvt den av sina föräldrar. Han vågade inte fråga henne. Han sålde den. Men han måste ju tala om det åtminstone innan hon nästa gång skulle dit och se att det bodde andra människor i sommarstugan. Så han tog mod till sig en gång vid matbordet och så sa han, du sa han, jag har något jag måste berätta för dig. Ja, vadå, sa hon och hörde ju på honom att det var någonting jätteviktigt och ängsligt. Jo, sa han och tittade ner, jag har sålt din sommarstuga. Då reser hon sig upp och går runt bordet och han var beredd på vad som helst. Man har hört talas om brödkavlar i huvudet och annat. Hon gick fram och kramade om honom och kysste honom och sa, var det inget värre, sa hon. Vad menar du, sa han. Var det inget värre? Är det inte förskräckligt? Det är ju din sommarstuga. Jag har gjort något brottsligt. Då sa hon, nej, sa hon. Jag var livrädd. Jag har ju sett här hur det under lång tid har gått och varit sammanbiten. Och jag var så rädd att det var något mellan dig och mig, sa hon. Och jag är så lycklig att det inte var det. Ja, men det är ju förskräckligt, sa han. Och, nej, sa hon. Jag är inte dummare än att jag vet också att vi har varit hotade av konkurs. Vårt lilla bolag och du var tvungen. Ja, men jag skulle ju ha frågat dig. Nej, du var naturligtvis rädd för att jag skulle säga nej. Hon förstod honom fullkomligt. Och det är så underbart det där att bli förstådd. Att kunna få förlåtelse, att förlåta. Jag tar ett annat exempel. Det var en man. Nej, en ung man var det, ja. Han var väl kanske bara 20 eller någonting sådant. Han blev så arg på sin pappa. Att han sa, nu far jag. Och jag kommer aldrig hit mer. Och han tog sina saker i en resväska eller två. Och gav sig iväg och slängde igen dörren. Och tiden gick. Och han led. Pappan led väl också kan man tänka. Och till sist så skrev han ett brev till sin pappa. Och så satte han sig på tåget på väg hem. Men när det närmade sig där pappan bodde i en stuga nära järnvägen. Så kunde han inte hålla sig. Det satt en gammal man mitt emot honom. Så han sa till den här gamla mannen. Han berättade som det var. Så han, nu är jag på väg hem, sa han. Men jag har skrivit till min pappa att jag har burit mig oförlåtligt åt. Och jag sa jag kommer aldrig mer hem. Och jag förstår om du också tycker att jag ska inte komma hem. Men om du kan förlåta mig och vill ha mig hem. Så häng min vita skjorta som jag glömde kvar. Häng den i trädet som ligger mellan vår stuga och järnvägen. Så ser jag det när jag kommer med tåget. Annars så fortsätter jag med tåget. Och besvärar det inte. Och så sa pojken att nu är det bara en kurva kvar. Och sen kommer det här stugan på vänster hand. Och ett träd emellan. Det finns ingen annan stuga. Vill du titta åt mig? För nu blundar jag. För jag står inte ut. Så får du tala om för mig. Om där hänger en vit skjorta. Och tåget tuffade in i den där svängen. Och så ropar killen, nej den gamle mannen. Han ropar, nu pojk måste du öppna dina ögon. Hela trädet är fullt av kläder. Pappan hade inte bara hängt en skjorta där. Han hade hängt sina egna skjortor och allt han kunde i trädet. Jag tycker det är så härligt. Av den kärlek som går genom världen. Föll och en strimma in i min själ. Jag vet faktiskt inte säkert. Jag tror det är Lindorm som har skrivit den. Och jag vet inte vad dikten heter. Jag kan bara de orden. Men de är så sagolika. Av den kärlek som går genom världen. Föll och en strimma in i min själ. Jag har fortfarande 12 minuter på mig. Och ja, det mesta jag skulle säga har jag sagt. Är det någon som har någon fråga? Annars kan jag prata lite till, det kan jag alltid göra. Det finns så mycket att säga om det här. Men har någon någon fråga? Ska strax sluta med en riktig dikt också. Men här finns mycket annat att säga. Till exempel, jag bläddrar lite. Peter Kurman har skrivit en bok som heter Vänd dig om och tag emot mig. Då skriver han så här: andra har det alltid bättre. Så upplever många människor, särskilt när man är deprimerad och har det jobbigt, så upplever man att andra människor har det bättre. Andra lever starka och dugliga liv. Andra lyckas med sina äktenskap. Andra är alltid framgångsrika. Andra har stark kontakt med verkligheten. Andra kan alltid lösa sina problem. Andra har det alltid bättre. Jag tycker om dikter som ger ett svar. Inte sådana här som bara talar om hur problematiskt allting är. Ta Lars Norén till exempel. Jag tål inte karn. Det är ju problem i mängd. Och likadant Strindberg, han må vara en av världens bästa författare, jag tål honom inte. Det är för mycket problem och sorger och besvär och elände, han är expert på att tolka dem på ett alldeles utmärkt sätt. Men jag vill ha lösning, och nu kommer lösningen i sista avdelningen. Nej, det är inte riktigt än, här kommer lite till. Ingen har sådana problem som jag. Ingen är så oduglig som jag. Ingen trasslar till sitt liv som jag. Ingen misslyckas så ofta som jag. Ingen är så hjälplös som jag. Nu kommer lösningen. För mig är du en av de andra. För dig är jag en av de andra. Låt oss alltså se in i varandras ansikten. Och det har jag märkt. Ju mer man arbetar med människor, ju mer man får höra om hur de har det, ju mer förstår man. Och ju lättare är det att förstå sig själv och se sina problem på ett annat sätt. Ofta är det så att människor som har gått igenom svårigheter och problem, de har lättast att förstå andras. De blir som sådana där vindpinade tallar som växer ut efter svenska kuster. Stormen har gjort dem krökta och de är inte varken höga eller raka eller vackra. Men de är sega. Och inga fler vinterstormar kan fälla dem. Och så är det med sådana här människor som klarar av motgångar utan att bli bittra. Det viktigaste är alltså inte hur man har det utan hur man tar det. Jag har säkert hört det förut, men det är så sant. Det finns en bok skriven av Johan Kullberg som är en av Sveriges mest kända psykiatrer. Och den heter Kris och utveckling. Ni behöver inte köpa den, ni behöver inte läsa den, för titeln säger allt. Det är våra kriser som utvecklar oss som människor. Och det vet vår Herre, och därför tillåter han oss att gå igenom kriser. Motvilligt och med sorg. För han vill att vi ska utvecklas. Krisen är också bra för oss, för de hjälper oss att både förstå andra, att förstå oss själva och inte minst förstå vårt behov av Gud. Det var ett par grodor som hoppade och råkade hoppa bokstavligen i en felaktig tunna. Och de försökte komma ut och de sprallade på allt vad de kunde, men det gick inte. Men den ena gav upp och så var det slut med honom. Men den andra fortsatte och det råkade vara grädde i de här tunnorna. Och ni vet hur det är om man trampar i grädde, jag har aldrig försökt, men man kan ju förstå ändå att det så småningom blev smör och det gick då att hoppa ut. Nu ska jag sluta med en dikt om lycka, och det är Nils Bolander som har skrivit den, och jag tycker så mycket om den. Om jag hittar den ibland alla mina papper. Den kommer nog snart. Här har vi den. Lyckan. Jag mätte lyckan häromdagen och jag blev rent förskräckt. Så allvarsamma ögon och en så sliten dräkt. Man hade sagt att lyckans bild var ljuvhet utan gräns. Men hon som kom på vägen var inte vacker ens. Hon hade tärda anletsdrag och bar en börda tung. Men när hon talte till mig var rösten varm och ung. Hon talade om människors nöd och tjänst hos nådens Gud. Men om sitt eget öde hon sa det ej ett ljud. Och då hon delade mitt bröd som bordsgäst i mitt hus blev plötsligt själva mörkret som fyllt av vänligt ljus. Åh, nu förstår jag lyckans väg. Att ge med råge full. Att brinna fort och brinna ner för Kristi kärleks skull. Visst är den bra. Tack för er uppmärksamhet och ert intresse. Jag har sett era ögon och jag har sett vänlighet, respekt och intresse. Och min självkänsla har växt. Tack ska ni ha.